Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett år som 2015, då över 160 000 människor migrerade till Sverige, bland annat från inbördeskriget i Syrien. Och det var inte första gången som Sverige tog emot flyktingar, men den stora mängden ställde helt nya krav på flera samhällsfunktioner, och inte minst skolan. Så hur såg det ut när Sveriges kommuner på kort tid organiserade sig för att ge alla nyanlända barn och ungdomar ett gott mottagande i skolan med en fungerande undervisning och allt vad det innebär? I detta andra avsnitt av Bettys hage har jag som heter Andrea Dahlkild pratat med Madeleine Johansson som är chef på enheten för modersmål på Region Gotland. Madeleine spelade en viktig roll i Gotlands flyktingmottagande när det var som mest intensivt hösten 2015. Gotland är också ett spännande exempel eftersom det ju handlar om en ö med en ös särart och sociala sammanhållning. Men det finns också många likheter med andra svenska kommuner som ställdes inför samma situation. Vi har också pratat med en av våra forskare här på Uppsala universitet. Han heter Hassan Sharif och är expert just på skolans mottagande av nyanlända elever. Och han vet mycket om de här elevernas egna upplevelser av mötet med den svenska skolan. Han är dessutom ledare för vårt nätverk, alltså för Forum för samverkans nätverk för kommunala samordnare med särskilt ansvar för nyanländas lärande. Hassan Sharif om en liten stund alltså, men först ska vi till Gotland.
Ja, jag tror inte vi riktigt förstod faktiskt vad som hände. Det var, vi visste vad som var på gång, men ändå så hände allting så fruktansvärt snabbt. Asylboenden poppade upp runt om på ön, som mest hade vi 8 stycken. Och runt de här asylboenden så bildades nätverk av medborgare, gotländska medborgare som var otroligt villiga att hjälpa till. Och jag kommer ihåg själv hur vi tog emot människorna, och det var verkligen så att de kom barfota på nätterna i stora, otroligt stora mängder. Och vi försökte ta hand om och fysa in dem i boendet och ge dem kläder och mat, precis det första som man behöver.
Ungefär 1000 personer, varav många i skolålder, placerades på Gotland när flyktingvågen nådde Sverige hösten 2015. Det är inte jättemånga kan man tycka, men för en liten kommun med ringa erfarenhet av flyktingmottagande så var det faktiskt det. Madeleine Johansson hade visserligen jobbat med integration på Gotland ett tag, men i ett betydligt mindre projekt.
Ja, det stämmer. 2014 då hade vi en flyktinghandläggare på Gotland som jobbade halvtid. Så 2014 tog vi emot 30 personer på ett helt år. 2015 då kände man nog ändå att någonting var i görning, så att vi utökade enheten så vi var 3 personer. Och jag började jobba i september 2015 med ett projekt för att integrera de här stackarna som vi hade med gotlänningar. Men sen där i november då sa det ju bara pangbom, och så var man tvungen att lägga allt åt sidan och ägna hela vår tid till mottagandet.
Och hur såg då det här mottagandet ut, säg de första veckorna? Med den lilla erfarenheten av att ta emot nyanlända som ni hade.
Ja, då fick integrationsenheten uppdraget att ombesörja så att alla barn och ungdomar skulle få börja skolan så snabbt som möjligt. Så för mig praktiskt, det var jag som var en del av den samordningsfunktionen, så satt jag i en av regionens bilar tillsammans med tolkar, en på arabiska och en på dari. Och så hade jag en stor högtalare med mikrofon i bagageluckan. För det var ju väldigt mycket folk på de asylboenden och det var svårt att göra så här. Så vi åkte faktiskt runt och skrev in alla barn. Tog uppgifter på alla barn som fanns ute i asylboendena. Vi hade också med oss ett team från barn- och elevhälsan som gjorde hälsodeklarationer på barnen.
Så vad hände då efter de här första hektiska dagarna och veckorna när ni åkte runt till asylboenden? Själva placeringen i skolan och att ge varje barn då en plats i skolan och en god undervisning och en plan för det. Hur gick ni tillväga? Och jag tror egentligen undrar jag, vad behöver en kommun ha på plats för att det här ska fungera?
Det absolut viktigaste tänker jag, det är vuxna i skolan som är nyfikna, modiga och intresserade av barnen. Man måste vara, det är nummer ett. Sen måste man ha nyfikna, intresserade och modiga ledare och rektorer. För det är de som skapar förutsättningarna. Personalen kan inte göra det på egen hand, utan rektorerna måste. Och då måste de ha kunskap för att kunna fatta rätt beslut, för att kunna organisera sin verksamhet. Och för att rektorerna ska det så behövs att ta utbildningscheferna ha samma kunskap så att de ger sina rektorer förutsättningar. Men också jätteviktigt för barnen och för familjerna, vårdnadshavare och vuxna i skolan, det är att det finns personal med mångkulturell bakgrund som kan fungera som bryggan mellan eleverna, vårdnadshavare och de svenska lärarna. För det är en stor skillnad och de behövs för att vi ska kunna möta varandra.
Hi, my name is Elias. I'm 11 years old and I come from England.
Меня зовут Максим. Мне 16 лет и я приехал из России.
وفا هستم از افغانستان اومدم 10 سالمه.
خب
Våren 2016 blev Gotlands kommun en så kallad pilotkommun inom Skolverkets riktade insatser för nyanlända elever. Och inom ramarna för den här satsningen så valde Gotland att stärka ett antal viktiga områden, bland annat sin organisation kring mottagande, studiehandledning på modersmål och språkutveckling med digitala resurser. Madeleine Johansson fick uppdraget att projektleda hela balletten. Så hur lyckas man genomföra de här ganska stora insatserna som kräver muskler i alla led?
Den absolut första förutsättningen som krävs, det är att cheferna vill och har möjlighet att avsätta tid till en sån här insats. För det krävs mycket tid och man måste ha mandat för att kunna göra vissa saker. Man måste ha tillgång till kompetensutvecklingsdagar. Man måste ha mandat uppifrån. Men lika viktigt, nästan ännu viktigare, är också att ha med sig medarbetarna som ska genomföra de här kompetensutvecklingsinsatserna. Så att man inte bara tänker, varför ska jag göra det här? Utan man måste jobba med delaktighet och förankring. Otroligt viktigt.
Gotland är en ö, kan jag avslöja. Mm. Skiljer det er från kommunerna på fastlandet på något sätt när det gäller just förutsättningar att ta emot nyanlända elever?
Ja, men det som skiljer, det kan jag ju säga, för att nu på slutet så har vi ju inte tagit emot asylsökande på det sättet, utan då är det ju mer människor som har blivit anvisade till Gotland som kanske har bott på asylboende på fastlandet ett tag och sen flyttat till Gotland. Men jag brukar skämtsamt säga att välkomna till Calcatraz, därför att det är väldigt många. Vi vet att många flyktingar har tagit sig över Medelhavet och är rädda för vatten. Och Gotland är en liten ö mitt ute i nowhere. Mm. Så det är faktiskt något som säger, ska vi flytta till en fängelseö? Så det är ju inte direkt goda förutsättningar. Det är inte det första. Många var väldigt skeptiska att först komma till Gotland. Man ville egentligen inte komma dit. Så att vi har ett motstånd redan från start att bli placerade på Gotland eller flytta till Gotland.
Har du märkt en förändring i attityden till Gotland hos de som har kommit till er?
Absolut, och det var ju vår utmaning. Därför vi som region, vi jobbar ju hela tiden på att få människor att flytta till ön. Vår vision är att vi ska vara 20-25-65 000 invånare. Och idag är vi 59. Så vi såg ju redan från start att det här är ju en möjlighet för oss att faktiskt bli fler invånare. Så därför var vi ju så måna om att få till ett bra mottagande, ett varmt välkomnande där de ska känna att de känner sig trygga och väljer att stanna på Gotland. Och det måste jag säga att jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med det.
Hur ser situationen ut idag för de som kom 2015?
För de som kom 2015, de är ganska väl integrerade nu. De går i klasser och får undervisning och har studiehandledare, de som är fortfarande i behov av det, får svarundervisning. Så att jag skulle säga att de är i mångt och mycket som andra elever. Däremot har vi fortfarande ett ganska stabilt inflöde fortfarande av nyanlända, men då främst av kvotflyktingar. Så det blir ju ett annan typ av mottagande.
Om, eller när ska jag säga, nästa stora flyktingström kommer till Sverige. Mm. Tror du då att vi står rustade?
Ja, man kan ju tro det i alla fall. För nu känns det som att vi har en bra organisation för att ta emot nyanlända. Men jag vet ju också att vi har ju varit med om det här förut. Gotland tog emot för början på 90-talet också, stora flyktingströmmar. Just. På något sätt så känns det som att man glömmer bort mellan gångerna. Vad gjorde vi då och hur hanterar vi då? Så därför har vi faktiskt varit noga med att dokumentera allting den här gången. Hur vi tar emot och hur vi organiserar. Så att det finns i alla fall ett dokument, en regional handlingsplan för mottagande och undervisning av nyanlända elever.
När det gäller det här nya tillskottet då av invånare, vad hoppas du på när det gäller deras framtid?
Jag hoppas först och främst att de ska känna att de har kommit till ett ställe där de känner sig trygga. Både vuxna och barn. Att de kan få lugn och ro och kan slappna av. Sen är det jättesvårt att akklimatisera sig till ett nytt samhälle. Många har bott i stora, stora städer eller kanske uppe i bergen inom bergsby. Så det är väldigt stor skillnad för dem. Men jag hoppas att alla hittar sin plats i samhället. Och det kan vara i skola eller i jobb. Och att vi gotlänningar ser vilka kompetenser de här människorna har med sig. För de berikar ju vårt samhälle något otroligt på alla sätt och vis. Och så hoppas jag att de blir bemötta med respekt. Och naturligtvis att de blir kvar på Gotland. Jag hoppas det.
Hassan Sharif, du är?
Lektor i barnungdomsvetenskap med inriktning mot nyanlända.
På Uppsala universitet.
Alltså.
Och du är också ledare för det här samordnarnätverket som Madeleine Johansson ingår i. Och jag vet att du tycker att samordnarrollen är väldigt intressant för dig som forskare. Hur kommer det sig?
Jo, för att dels så är det personer som man skulle kunna se en del av en plats eller en kommuns eller en enhets kollektiva minne och erfarenhet. Men de är särskilt intressanta i egenskap av att de har fått ett uppdrag att se över det systematiska arbetet med nyanländas skolgång.
Madeleine är ju chef och hon har mandat genom hela styrkekedjan. Hon beskriver hur det också liksom är en förutsättning för att man ska kunna genomdriva de här stora insatserna som krävs för att nyanlända elever ska få en bra utbildning och ett bra möte med den svenska skolan. Men det är inte alla samordnare som har det så, har jag förstått.
Ja, precis. Vissa samordnare kan ha i sin ordinarie tjänst så kan de ha någon slags övergripande ansvar eller vara på strategisk nivå. Och andra kan vara svenska som andraspråkslärare eller studievägledare eller ja, det kan vara på olika nivåer helt enkelt. Så beroende på vilken nivå man är så har man olika mycket mandat.
Vad händer om man inte har mandat?
Då kanske det blir som jag brukar ibland nämna att man blir en Kerstin eller en Gunnar, en eldsjäl som kämpar hela tiden men oftast gör det i motvind eller är ensam i sitt arbete. Och kanske det slutar med att man inte orkar efter ett tag.
Du har flera publikationer på ditt CV. De handlar om nyanlända ungdomars möte med den svenska skolan på olika sätt. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om din avhandling. Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt.
Ja, just det.
Vad handlar den om?
Det handlar om en grupp irakiska ungdomar i gymnasieskolan. Och då gick de någonting som då hette IVIC och som idag heter språkintroduktionsprogrammet. Så följde jag de här ungdomarna på två olika gymnasieskolor och försökte förstå hur de här ungdomarna ser på sin situation som nyanlända i den svenska skolan och deras förhållningssätt och inställningar till studier och till mötet med det svenska utbildningssystemet.
När man pratar om dels om flyktingströmmen 2015 och om nyanlända elever överlag så är det lätt att prata lite slarvigt om en homogen grupp som de kommer från krigsdrabbade länder, de pratar inte svenska. Men i själva verket så handlar det om unika individer med ganska stora skillnader när det gäller bakgrunden i hemlandet. Mm. Och där tar du upp en del i din avhandling. Vad är det för skillnader det kan handla om?
Okej, ja. Först så vill jag bara förtydliga att som i Skolverket eller diverse olika myndigheters dokument eller beskrivningar så pratar vi om elevkategorin nyanlända. Kategorin nyanländ beskriver elever som är nyanlända till den svenska skolan. Det behöver inte betyda att de är nyanlända till det svenska samhället. Mm. Så utöver det så finns det en massa andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Det kan vara klass, alltså sociala och ekonomiska bakgrunden. Det kan vara tidigare skolgång. Det kan vara ålder vid ankomsten. Det kan vara om man kommer från en stad, ett land. Om man kommer från ett land som har ett välutvecklat utbildningssystem. Man kan vara flerspråkig. Man kan vara enspråkig. Beroende på alla de faktorer, de livsvillkor som man har med sig. Så blir man, då är man mycket mer än bara nyanländ.
Om vi tar ett exempel då, socioekonomisk bakgrund till exempel. Vad har det för betydelse för en nyanländ? Om vi ska utgå från det du har sett i din forskning.
Okay. Om man utgår från min studie och det jag såg i min avhandling är att beroende på om ens föräldrar har läst på högskola och universitet så har man olika inställningar och förhållningssätt till studier. Det är i och för sig inte så konstigt. På det sättet så är eleverna i min studie som nästan alla andra elever om man tittar på deras klassbakgrund. Flera studier visar att föräldrarnas utbildningsnivå är avgörande eller kanske den ett av de allra viktigaste faktorerna för elevers inställning och framgång när det gäller studier. Men det som är intressant är att de andra ungdomarna som inte har föräldrar som är så högutbildade, att de också pratar om utbildning på det sättet. Jag tror vid det senare fallet så har det att göra med att rädslan för att bli diskriminerad, för att inte etablera sig på arbetsmarknaden, för att inte räknas som en fullvärdig medborgare.
Jag är lite nyfiken på pedagogiska traditioner och den pedagogiska kulturen eller vad man ska kalla det. Och hur den kan skilja sig mellan länder och mellan Sverige och vi kan ta Irak då som exempel. Mm.
Så som ungdomarna beskrev den i min studie så är den största skillnaden är att i Irak så är det mycket mer auktoritär undervisning eller mycket mer auktoritär pedagogik. Man skulle kunna säga att lärarens auktoritära ställning är väldigt sällan ifrågasatt och att det finns en förväntan på att eleverna ska ta till sig det lärarna förmedlar utan att förhålla sig kritiskt till den. Om man har gått en statlig eller kommunal skola. Medan de elever som jag har i min studie och som har gått i internationella skolor tenderade att vara mycket mer vana vid att ifrågasätta och reflektera. Och var mer benägna att diskutera olika lektionsinnehåll än vad de andra eleverna gjorde. Så min tidigare erfarenhet, min personliga erfarenhet av att ha gått i skolan i Irak och många andra som jag har pratat med och de ungdomarna som förekom i min studie bekräftar det faktum att den irakiska statliga skolan fortfarande präglas av ett auktoritär förmedlingspedagogik där utan till är det dominerande sättet att lära sig. Den andra skillnaden är ju då det här att arbeta i grupp där man övar på väldigt mycket sociala koder och samarbetsövningar. Det var ju någonting som de också var ovana vid. Och det är ju det bland de första, de här nyanlända eleverna i min studie mötte när de började introduktionsklasserna. De skulle lära sig samarbeta och jobba i grupp.
Hur upplevde de det?
Otroligt frustrerande i början.
Jag tänker att om nyanlända barn och ungdomar ska få ett bra möte med den svenska skolan och integreras och bli en del av det svenska samhället så är de beroende av vuxna människor i skolan, inte minst då som de möter, till exempel lärare. Och för att vara en bra, Madeleine pratar om modiga, nyfikna lärare, skolledare och så vidare. Men vad mer krävs av en lärare som möter nyanlända elever och undervisar nyanlända elever, tänker du?
Ja, alltså Madeleines tips tycker jag är jättebra om att vara modig, nyfiken, intresserad. Vilket jag tror att de flesta lärare är det. Det är därför de vill bli lärare. Men utöver det så krävs också goda ämneskunskaper. Men det krävs också förmågan att förmedla de där goda ämneskunskaperna. Och inte förmedla det till vilka elever som helst, utan till en kategori elever som inte har erfarenheter av den svenska skolan eller själva, eller inte har gått en skola som påminner om den svenska skolan. Det handlar också om att ta reda på mer om elevens värld utanför skolan. Eftersom när man är ny i ett land så kanske man har blivit bosatt eller placerat i ett bostadsområde som i generationer har beskrivits som en stigmatiserat eller utanförskapsområden. Och då behöver man som lärare veta mer om det området och de villkor som omgärdar den här ungens liv. Men man behöver också fråga barnet eller ungdomen. Vad tycker du är intressant? Vad vill du lära dig mer om? Vad är det för andra kunskaper och kompetenser som du har med dig till den svenska skolan men som du inte kan det på svenska? Och hur ska jag då som lärare gå tillväga för att använda de där kunskaperna som en resurs i min undervisning? En annan sak som jag tycker är jätteviktigt och som oftast jag tycker glöms bort i debatten är ju att i syvende och sist, när det kommer till kritan, så gäller det för de här ungdomarna eller barnen att lära sig svenska för att klara av studierna. För att få godkända betyg, för att få behörighet till vidare studier, då behöver man lära sig svenska. Och det är inte vilken svenska som helst, utan man behöver lära sig ämnenas språk. Alltså då räcker det inte bara med vardagssvenska, utan man måste tydligt tala om att så här ser det ut, det här är villkoren. För när man är tydlig och ställer höga krav på människor så tenderar också människor att prestera bra. För det är ju det handlar om. I syvende och sist så handlar det för dem att lära sig tillräckligt bra svenska för att klara av sina studier som alla andra ungar egentligen.
Du har lyssnat på Bettys Hage, en podd om skola och vetenskap. Podden är producerad av Forum för samverkan på Uppsala universitet.